Under tisdagskvällen gick polisen ut med namn och bild på 21-åriga Ida som hittades mördad vid ett löpspår i Upplands Väsby natten till den 6 augusti.
Hon ska ge sig ut på en löptur mellan 3 och 5 kilometer lång någon gång vid 18.30-tiden.
Det var ljus, det var den 5 augusti. Mycket folk i rörelse, så självklart har någon sett mördaren.
I kväll har Nya efterlyst premiär på TV8 och där intervjuas Idas mamma för första gången sedan hennes dotter hittades mördad.
Och så sa Ida att jag vill springa själv.
Sen fortsatte jag hemåt och tog en dusch och sen försökte hålla hemligt inombords. Något som det aldrig har skett.
Det borde inte kunna hända att en ung kvinna som joggar en ljummen augustikväll attackeras av en okänd gärningsman, stryps mitt i löpspåret och släpas in bland granar och stenar. Att hon ska hittas flera timmar senare, gömd under pinnar och mossa med en mobil full av missade samtal från sin familj. Det borde inte kunna hända, men det gjorde det.
Det är fortfarande så overkligt. Det är overkligt att hon inte finns där. Jag väntar fortfarande på att min telefon ska plinga till, men de kommer inte.
Du lyssnar på Aftonbladets nyhetspodd om mordet på 21-åriga Ida Johansson. Den ljummen sensommarkväll den 5 augusti i år. Familjen har precis ätit tacos. Sen ska de ut och jogga. Ida, hennes mamma och pappa. Men Ida vill springa innan sina föräldrar.
Ungefär 17:45 så begav hon sig iväg då.
Vi hör kriminalkommissarie Stefan Edin.
Och då pratar vi med hennes anhöriga sen och då räknar vi med att ungefär en timme och en kvart var det som den tiden som det brukar ta från henne att åka hemifrån, springa sin löprunda och komma hem igen. Så det var ändå en ganska kort tid och liksom avvikelse från det var liksom indikerade på att det var någonting som hade gått snett, och speciellt när det började ta längre och längre tid.
Det tar inte lång tid innan motionsspåret i Runby Upplands Väsby är fullt av poliser och hundförare. Och över friluftsområdet hovrar helikoptrar med värmekameror.
Det är, liksom som, det är många saker som gör att man förstår att det har hänt någonting. Och i värsta fall, eller kanske till och med troligtvis, så har det hänt någonting mot hennes vilja.
Klockan är runt 7 på kvällen. Ida är inne på sitt andra varv. Hon har precis kommit upp för en lång backe i det som kallas Ögglan. I hörlurarna lyssnar hon på låten Fighter med Christina Aguilera. Vittnen som ser henne strax innan säger att hon ser ut att vara inne i sig själv när hon kämpar i spåret. Och spåret framför henne ser tomt ut. Snart kommer det komma en lång nedförsbacke. Klockan är 19.36 då Idas Spotify sätts på paus. Man tror att det är då hon attackeras.
Strax efter klockan 2 i natt när polisen hade genomfört sök med hundar här i området, då hittade man kvinnan död uppe i motionsspåret.
De valde att publicera bilden i samråd med familjen för att få in fler tips i sökandet efter gärningsmannen.
Men de kan inte kramas och busa i sängen och skratta. Och skrattet, Idas skratt, det där härliga när de skrattar liksom med hela kroppen. Det saknar jag.
Ja, det var ju många och många, men det var ganska mycket folk som sprang här. Det var en fin sommardag, det hade varit en ganska dålig sommar, men nu var det fint väder.
Vi hör kriminalkommissarie Stefan Edin.
Det här var ju mitt i sommartid och vi har en sommarorganisation också. Så jag började med det här och är väl mer van av de här kortare utredningarna, men nu kände jag att det här kommer bli tufft.
Vi träffas i Upplands Väsby och går samma väg i spåret där Ida sprang sin sista stund i livet.
När man står här är ju oerhört nära.
Ja, det är ju bara sju meter kanske till vägen härifrån. Fem.
Ja.
Över 4 månader har gått sedan Ida överfölls här på grusvägen. En händelse som har satt sina spår hos alla drabbade, menar Stefan Edin.
Alltså, det är mardrömmen för alla. Alltså oavsett, verkligen alla inblandade. Det är mardrömmen för en polis. Det är mardrömmen för en anhörig. Det finns bara förlorare.
Han visar med platsen där Ida mördades och var gärningsmannen gömde sig sekunderna innan man överföll henne.
Vi är precis nu på toppen av den här höjden i Öglan och hon har sprungit sin, sin del av uppförsbacken, om man säger det, på toppen. Förmodligen lite trött då. Vänder ner här och precis runt kurvan så börjar det ju ett nedåt lut. Hon springer i nedförsbacke. Och då kommer man ju nästan exakt i höjd med eller strax innan där vi kan sen se att Ida har legat då. Och sen har Idas kropp släpats över löparspåret här och ytterligare in bland vegetationen här och in bakom en sten sen då.
Vi hör 19-åringens egna ord från tingsrättsförhandlingen.
Jag sprang i kapp henne. Hon lyckades komma några meter framför mig. Och jag angrep direkt vid halsen. Och tog stryptag. Och jag höll i några minuter. Minst 2, kanske 5 minuter. Senare när hon låg livlös så jag tror att jag släpade henne på magen istället på rygg. Så här. Och jag drog in henne i skogen. När jag kom till den där så kom till den där stenen. Ja. Väldigt dröset. Så placerade jag henne där. Vände henne på rygg.
Några timmar senare påbörjas polisens sökinsats. En hundförare söker upp i skogen precis vid krönet av den långa uppförsbacken. Plötsligt ser han något. En ung kvinna. Bakom en sten.
Ida ligger på rygg här. Den hundföraren då som är den polisen som anträffar henne kommer här med sin hund. Det är ju helt uppenbart för honom att hon är död. Det finns liksom ingen tveksamhet om den saken. Och det är också för honom helt uppenbart att hon har blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp då, med tanke på kroppens position och kläder och så då. Och, ja, det är en sån händelse som det tar på alla oavsett hur mycket man har varit med förut, så både den händelsen för honom och hela utredningen för oss, det är sånt man tar med sig även om man är liksom, har varit med i 20 år.
Nu drar en polisutredning igång. En mordutredning med så pass många inblandade att det är den största sedan mordet på utrikesminister Anna Lind. Polisen gör som de alltid gör. Ser över mordoffrets nära och kära, bekanta och vänner för att se om det finns någon alls som kan tänkas vilja skada. Men Ida har inga fiender. Hon verkar vara en helt vanlig reko tjej som polisen beskriver det. Ett brutalt mord som det här med ett offer som verkar vara helt slumpmässigt utvalt. Det är ovanligt. Men polisen har ett trumfkort på hand. Gärningsmannens DNA på Idas kropp.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ungefär 2000 tips kommer in till polisen med namn på eventuella gärningsmän. Alla kollas en efter en innan de kan avföras. Samtidigt har en hel ort levt i skräck och ovisshet.
Och det sprider väldigt mycket oro och skräck i ett område när det liksom är en till synes helt okänd person som begår ett sånt fruktansvärt brott mot en människa som inte känner den på något sätt.
Ja, man märkte att det var en väldigt spänd stämning. Vi var med på något lopp här ute en vecka efter händelsen.
Karin Baxter, kriminalinspektör på grova brott i Sollentuna.
Och många var ju rädda för att ge sig ut i skogen. Och just det här loppet var ju för att man skulle ta tillbaka skogen och våga ge sig ut igen. Så att många var ju väldigt berörda av detta. De har ju hört nu efteråt också att de har känt av hela händelsen och varit väldigt berörda.
Aftonbladet TV har talat med Linn och Maja som bor i närheten av motionsspåret.
Ni går ju här på skolan som ligger precis bakom oss och ni har också båda berättat att ni springer i det här spåret. Hur känns det nu? Känns det otryggt?
Alltså jag skulle aldrig springa igen, det är jätteobehagligt att vara här. Jag har alltid tyckt det är lite äckligt i det här spåret typ, men alltså, ja, det är jobbigt. Typ.
Klockan tickar för polisen. För den gärningsmannaprofil som polisen tagit fram visar att mördaren troligtvis kommer att slå till igen.
Och deras bedömning var då att det här var en gärningsman som det fanns en hög risk för återfall. Att det här skulle kunna vara en händelse som snarare triggade till nya och liknande brott. Då.
Under utredningen topsas nästan 800 män i jakten på gärningsmannen. Det är det största antal personer som topsats på så kort tid i en utredning i Sverige, enligt Stefan Edin.
Vi ville ha ett enda DNA-prov. Och vi hade gladeligen bara topsat en person. Men hade vi behövt så hade vi också topsat några tusen till. Så pass allvarligt var det. Och det tror jag man förstår om man läser förhören i utredningen också. Att det här var ingenting som vi bara kunde släppa, utan vi måste gå i mål med det här. Och så fort som möjligt.
Men så den 9 september ringer en anonym tipsare med ett namn. Namnet på en 19-årig man från Upplands Väsby. Karin Baxter, kriminalinspektör på grova brott i Sollentuna, är den som tar emot tipset.
Ja, han bodde ju i det området som han hade tittat på att gärningsmannen skulle kunna tänkas bo. Och sen så stämde han överens i den åldern också som gärningsmannaprofilgruppen har tagit fram en profil i. Så att de sakerna gjorde att man tittade lite extra.
19-åringen är sedan tidigare ostraffad, ja, helt okänd av polisen. För omgivningen är han bara en till synes helt vanlig kille. Lite tystlåten kanske, men som gillar att sitta framför datorn och spela spel med kompisar. Vad polisen inte vet är att han även haft ett intresse för våldtäktsporr. Och att han dagen för mordet varit arg. Arg på en släkting för en struntsak. Och kvällen den 5 augusti bestämmer han sig, enligt egna ord, för att promenera av lite ilska.
En stund senare så bestämde jag mig att gå ut en promenad ut i det här Erjusspåret. Som jag brukar oftast gå där, eller vid kyrkan för att lugna ner mig ibland.
Dagen efter tipset har kommit bestämmer sig polisen för att prata med den här killen.
Och det som också fick oss att reagera var ju sättet som förhöret hölls på. Han åker ut och ska prata med honom och han beter sig på ett sätt som gör att bara det i sig gör att vi känner att det killar lite extra i magen. Han har också vissa förklaringar till att han har varit i spåret men försöker placera sig där på en annan tid. Men det är under samtalets gång så hamnar vi ändå i ungefärlig tid för när brottet skedde.
Samtidigt så kollar civilutredare Hanna Karlsson 19-åringens mobilnummer och ser att han befann sig i spåret samtidigt som Ida mördades.
Och då så kan vi konstatera att det här numret som han har uppgivit faktiskt förekommer i området för brottet vid tillfället.
Vad tänkte du då?
Ja, vi fick ju alla lite kalla kårar förstås.
19-åringen topsas och hans salivprov skickas i ilfart till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping.
Det var nog lite så att det nästan stannade upp lite grann allting på kontoret och vi kände starkt. Vi hade ju haft flera såna här liknande händelser under de här veckorna där vi hade kört ner prov med förtur. Men jag tror inte det är något egentligen som vi kände riktigt så mycket som vi gjorde för det här.
Några timmar senare ringer det på spaningsledare Stefan Edins telefon.
Jag svarar och då är det en kille som presenterar sig med namn och att han är från NFC. Och han håller mig lite på halsen där en liten stund och frågar hur läget kommer ihåg att han säger. Och så säger han att jag ska säga som det är liksom på en gång att det är träff. Och det var en riktig känsla. Det var verkligen som nästan luften gick ur den lite grann. Och vid det första förhöret så erkänner han på en gång att det är han.
Individen är en man i 20-årsåldern, boende i närområdet. Han grips, förs in till polisen. Det görs det så det heter 24-8 för ett första förhör och där erkänner han brott.
19-åringen har, när han grips, hållit masken i över en månad. Han säger ingenting till någon om vad han har gjort. Och hans vänner och familj anar inte någonting. När andra pratar om det som hänt i Upplands Väsby säger han: det måste vara någon som kände henne som gjorde det.
Sen vet jag att du och pappa och dagen därpå åkte till Liseberg.
Ja.
Det var det så.
Ja.
Hur kändes det då då?
Jag låtsas som ingenting och sen formade en fantasi.
Okej.
Okay. Jag har inte varit gärningsman. Så man kunde leva med det.
Samma kväll som han grips erkänner han att det var han som tog Idas liv. Sen börjar han att berätta om hur han såg henne i spåret och det plötsligt blixtrade till i hans huvud. Allt han kunde tänka var döda.
Vad är det du tänker här? Du har ju sagt vad du tänkte göra med den andra joggan här. Att du fick en tanke att slå henne.
Ja, det var ungefär likadant vid det tillfället också. När hon passerade.
Att du skulle slå henne?
Att jag skulle ta strypt grepp.
Strypgrepp?
Jag skulle anfalla henne.
Ja. Och när du tror att du har haft ihjäl den här flickan så drabbas du av panik.
Ja, det är chocktillstånd.
Ja. Chocktillstånd. Vad tänker du då?
Just då gömma allt.
Förlåt?
Just då gömma allt.
God morgon. Idag inleds rättegången om mordet på Ida Johansson.
När rättegången startar i Attunda tingsrätt i december är det en blek ung man i häktets gröna kläder som möter rätten.
God morgon. En huvudförhandling ska hållas i det här målet.
Som inte vill se mot åhörarna bakom säkerhetsglaset. Som inte vill titta mot Idas föräldrar som sitter snett mitt emot honom. När han ska berätta om det han gjorde den 5 augusti lämnar Idas föräldrar salen. De lyssnar från ett annat rum för att slippa se mannen som mördade deras dotter när han går in i detaljer om det han gjort. Efteråt beskriver åklagaren det 19-åringen sa i rätten som fullständigt fruktansvärt att höra. Men så när det bara är en dag kvar av rättegången skjuts plötsligt hela förhandlingen upp. 19-åringens psykiska hälsa har varit omdiskuterad. En första undersökning visade att han var sjuk, men inte så pass allvarligt störd att han inte kan dömas till fängelse. Men rätten beslutar att undersökningen ska granskas av rättsliga rådet. När rättegången fortsätter igen är fortfarande oklart. 19-åringen har erkänt att det var han som dödade Ida. Vilken dom man i slutändan får återstår att se.
Den innersta spaningsgruppen levde i stort sett med det här ärendet dygnet runt i en månad. Och det är ju mycket tankar och funderingar som går genom våra huvuden också såklart. Man undrar, hur ska det gå?
Vad var det som var mest berörande för er med det här fallet?
Att det är en ung kvinna som bara helt plötsligt utan någon som helst koppling till någonting blir överfallen och mördad.
Man kan inte skydda sig från det, utan den här typen av händelser kan hända var som helst, när som helst. Nu händer det inte speciellt ofta och det är man ju jättetacksam för, men jag tror att alla kände en viss närhet till det här ärendet.
Nu när hennes lillasyster ska vara tillsammans med Ida så kan hon bara göra det genom att tänka på Ida. Tänka på Ida och titta på fotot.
Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet. Producent var Nina Kruse och jag heter Linda Gertén. I inspelningen från rättegången hörde du kammaråklagare Robert Neppi ställa frågor till 19-åringen.